härligt att se dig igen, Anna. Du har återuppstått från de döda, från magsjukan. Du kunde inte vara med förra gången.
Nej, jag är inte längre helt vit i huvudet, antar jag.
Nej, det är du inte. Även om jag har motljus på dig nu, men jag tror inte du är vit i huvudet.
Nej, jättehärligt att vara här.
Ja, fint. Du, det som vi saknade och säkert lyssnarna är ju en liten presentation av dig. Det blev liksom bara jag och Aniara som fick presentera oss förra gången. Ja. Har du lust att köra en liten sån här mina vänner-aktig introduktion av dig själv med namn och ålder, var du bor och familjesituation och sånt där?
Ja, men supergärna såklart. Var börjar man? Mina vänner, det var första jag tänkte var jag gillar italiensk mat. Det skulle jag skriva på den raden. Allt som är så här pasta och fett grädde gillar jag. Mm. Men jag bor i en villa i centrala Hör. En liten by på 15 000 invånare med fantastisk natur runt omkring mig. Och jag bor där med mina två barn som är 11 och 14. Jag har två söner. Jag är ju lite grann av en mångsysslare får man säga, eller periodsysslare, eller hur ska man beteckna det?
Periodare minst helt sagt. Enkelt. Passionerad, en passionerad periodare, kan man säga så?
Ja, men det kan man nog säga. Jag vet ju, Aniara har ju uttryckt några gånger att nej, men jag är inte förvånad, jag orkar inte mer.
Och vad jag är mest imponerad måste jag säga.
Ja. Mm. Men vad det betyder är ju att jag kan ju bli väldigt passionerad kring saker under perioder och sen försvinner de ut ganska snabbt. Och det kan vara allt från en vecka till ett halvår. Mm. Och ena dagen så målar jag, nästa dag så håller jag på med mina höns och sen dansar jag och ja, sen plötsligt ska jag börja spela blockflöjt till exempel.
Och då är det ju inte bara så att du funderar på det, utan då går du till Hörs musikaffär och köper en blockflöjt.
Ja.
Ja, men, och gör sin egen.
Ja, men det var ju vägen in till tyngre droger liksom. Vägen in till en riktig blockflöjt.
Ja. Ja.
Förra året sprang det ju, vad var det? Var det 100 dagar i sträck?
Som blev 150 eller något sånt, för man flyttar ju om när man blir sjuk. Så, så jag gillar challenge-grejer helt enkelt. Ja. Och det som jag ju faktiskt på något vis håller fast vid är att jag gillar att dansa. Mm. Sen kan det vara allt från vardagsrumsdans till poledance till nu också lindy hop då. Så det är också perioder på dansen. Men dansa gillar jag, det tycker jag är så här liv liksom. Det kanske var en lagom presentation, eller vill alltså, man veta
alla vill ju veta hur gammal du är. Hur gammal kan man vara med ett sånt beautiful face?
Ja, just det. Jag är född 1976. Så det svaret gav jag för att jag inte kommer ihåg hur gammal jag är.
Men det är ett udda år. 47 fyller du i slutet på detta året. Ja. Så du är väl 46 då. Precis.
Men du, Anna, kan du inte berätta lite om din ingång till den här världen, till doula-världen?
Jo, men det gör jag supergärna. Jag har ju aldrig brunnit för bebisar och graviditeter och tänkt att mitt life mission är att jag ska bli mamma. Så det var väldigt oväntat att jag faktiskt hamnade i den här branschen. Jag är beteendevetare i botten och för kanske 15 år sedan så fick jag vara med på en väninnas födsel. Och jag var med på allt från rutinultraljud till föräldrautbildningar till you name it. Och det var en fantastisk upplevelse. Men inte ens då blev jag hooked och kände att det här måste jag göra mer av. Men jag fick en väldigt fint perspektiv av hur det är att vara stöd under en födsel som väninna. Liksom.
Mm.
Och sen fick jag min egen son då för snart 14 år sedan. Och det var på föräldraledigheten där på en av massvis av barnvagnspromenader som det bara kom som en liten blixt från klar himmel. Men gud, det här måste jag få göra. För det hade jag jobbat mycket med barn och föräldrar när det var problem. Och i den branschen pratar man mycket om att man ska vara med från början och ska man vara preventivt och så vidare, så är starten viktig. Så då gick jag hem från den där barnvagnspromenaden och skrev allting supersmart jag hade kommit på. Och därifrån så kom jag också i kontakt med det här med doulaskap. Och en av de sakerna som jag också läste när jag förkovrade mig och erfarenhetsmässigt hörde var just det där att kontinuitet är väldigt viktigt för upplevelsen men också för det medicinska utfallet kring en födsel.
Mm. För hur var det då för 15 år sedan? Var det liksom var det allmänt känt begreppet doula, eller hur, liksom, om du försöker dra det till minnes?
Nej,
när alltså, stötte du på liksom, ordet för första gången, minns du det?
Alltså jag hörde det faktiskt när jag var gravid, men då var jag i ett lite flummigt sammanhang vid ett tillfälle, och där var en av de här flummiga människorna som sa, men ska inte du ha en doula? Och det var min känsla, men det är väl ingen som vill vara med på min förlossning. Liksom så. Men det var också, alltså det var ju absolut inte allmänt känt, det var ingenting man pratade om inom barnmorskekåren på det viset. Det är klart att det existerade, men det var flummigt, liksom. Det var epitetet.
Och där skulle jag säga att det är så, jag upplever att de klienterna som anlitar oss, det är väldigt lite som nog skulle passa in i kategorin flummiga. Det är väldigt så mainstream människor liksom. Bara anyone på gatan. Du kan inte se på någon annan skulle nog doula. Men jag tycker att många som pratar med mig när de hör att jag är doula, ja då är du med på många hemförlossningar och så. Att den bilden kanske lever kvar. Som ja, om nu det är flummigt, det vet jag inte om det är. Men att, det här, att man har en bild av vem är det som anlitar en doula.
Men att det är någon som är alternativ.
Ja.
Sen vad man lägger i det. Det är också absolut min upplevelse.
Ja, och precis, de flesta av våra klienter är ju medelklass. Alltså, som sagt var.
Anyone.
Precis. Absolut. Och det är ju också intressant, för hemfödslar är vi ju sällan med på. Mm. Det är ju det absolut minsta vi gör. Så.
Sen har det nog, med olika saker, dels att det är procentuellt, eller liksom, ja, men det är väldigt mycket färre par som väljer eller har möjlighet att föda hemma.
Absolut.
I vårt land. Men också att när du föder hemma så har du ju, det ingår ju liksom i konceptet hemfödsel att du har det här kontinuerliga stödet där du har lärt känna den eller de som ska bistå dig, och du lär känna dem innan födseln och de är med dig. Du vet vem som ska vara med under födseln, och man har uppföljande samtal med samma barnmorskor. Som inte för att den, vi har ju inte alls samma roll, men stödet eller kontinuiteten är ju densamma.
Precis, kontinuiteten är ju inbyggd i att föra hemma på något sätt. Så där har man det redan covered.
Jag hade klienter för länge sedan, det var så roligt. De kom in till förlossningen och hon var så där superpepp, den här kvinnan som skulle föda. Och så tittar barnmorskan på henne, så säger hon, va, ska du ha en doula? Du är ju inte rädd. Hon bara, nej! Det är just för att jag har en doula, säger hon. Och det var också en sån här, även på tal om vilka föreställningar vi kan ha om vem som anlitar doula och varför. Och så.
Och det kan man ju också säga, det är ju verkligen inte bara förlossningsrädda människor som kontaktar oss. Liksom.
Nej. Men vad har hänt i ditt liv sen sist, Malin?
Det jag kommer att tänka på är att jag gladde så himla mycket häromdagen när jag tog del av nyheten att BB i Malmö öppnar upp. Det har ju varit nedstängt lite mer än 10 år. Så har man fött barn i Malmö och inte velat åka hem, då man får ta en liten taxi till patienthotellet i Lund. Och nu är det lite grann ett minneblott när det här i slutet på maj i Malmö öppnar upp ett BB där man kan få lov att stanna kvar med sin partner. Och det är bara så jäkla bra. Grattis alla som ska föda i Malmö!
Alltså verkligen, tänk er själva. Du har fött ett barn, varit kanske vaken länge, vad det nu än är. Så ska du sätta dig i en taxi. Det har varit så absurt att åka i 20 minuter. Mm. Många vet ju också hur jobbig den första bilfärden är. Även om det är 4 dagar senare eller 3. Ja.
När jag läste om detta så stod det också i den här artikeln att om det var 2012 det stängdes ner. Redan 2015 började planerna på att öppna upp den igen. Och sen har det tagit från 2015 till 2023 innan man får tillstånd på grund av lokaler och bla bla. Jag tänker att det är så viktigt perspektiv för liksom politiker och tjänstemän att ha med sig. Tar man ett beslut så är det inte bara att ångra det när man kommer på att det inte var en bra idé eller att vi har inget sparbeting längre. För det krävs enorma resurser sen att få igång det igen. Att det, tänk efter före helt enkelt. Men
det har hänt i ditt liv.
Det har hänt i mitt liv. Ja, jag gläds med andra.
Vad säger du, Aniara? Vad har hänt hos dig?
Ja, nu fick jag sån brain brain freeze. Vad heter det?
Ja, för jag säger vad jag kom på och hänt i ditt liv. Jag vet att du här om kvällen hade en online förd utan rädsla.
Ja, det hade
med
jag.
Jättemycket människor bakom skärmen.
Jättemycket människor såg jag på siffrorna, men såg jag inte på videobilderna som visas. Jag brukar faktiskt säga när jag har de här online-kurserna, jag vet inte om du är samma Anna, men att man ber snällt om att det är mycket tacksamt om folk väljer att ha på sin kamera när man håller en föreläsning på 3 timmar. För att det är något annat att tala till en vägg. Det har hänt sen sist. Vad har hänt sen sist för dig, Anna?
Ja, du. Jag har väl mest dansat, tror jag. Ja.
Anna, i din presentation av dig själv så tänker jag att du glömde ju en ändå för mig viktig del av vem du är och vad du gör. Du har ju faktiskt tagit och skrivit en bok, va?
Ja, men ni är så himla gulliga, för det är alltid ni som kommer ihåg det och påpekar det. Det har jag gjort. Och en bok som jag är väldigt glad över att jag fick möjlighet att skriva.
Kan inte du berätta lite grann om vad boken heter, så att vi börjar med det, men också processen. Hur kom idén till dig och hur genomförde du den? Och liksom?
Boken heter Förlossning blir en delaktig partner. Så det är den enda boken i Sverige som har fullt ut ett partnerperspektiv av hur det är att vara stöd under en födsel. Och den idén, alltså många böcker så finns där kanske några sidor som riktar sig till partnern och så, att ja, men i slutet kan du läsa det här, och av naturliga skäl naturligtvis. Oftast är det så att den som ska föda är den som vill läsa mest, som liksom tar in mest information och så. Men jag märkte efter ett tag när jag hade jobbat med det här och hade utbildningar och var med på födslar och så, att det var fler och fler partner som efterfrågade, ja, men vad finns det för mig då? Mm. Och att vi liksom lever i den tiden också, där är man med, alltså jämlikhet och allt vad det nu är som kan vara anledningen till det. Men också att jag såg effekten inne på födslar. Vad hände med partners när de kände sig trygga? Mm. Alltså det är något av det vackraste, tycker jag, som man kan få beskåda. Så jag började läsa på lite grann och titta, men vad säger forskningen? Hur ser det ut? Och en av de sakerna som forskningen säger är att om partnern ska känna sig förberedd så måste vi prata till partnern från partnerns perspektiv. Och tänk om man har hela vården är uppbyggd med barnmorskemottagningar och så pratar man ju väldigt mycket till den gravida, också av naturliga skäl. Men det blir som att vara en sidekick, och samtidigt så har vi ju under lång tid förutsatt att partnern ska vara med på en födsel, att det liksom är norm. Och det har vi också fått lära oss med åren i det här yrket, att ja, det vill man ju såklart på en nivå, men det är inte alltid helt okomplicerat. Och alla vill inte heller. Nej. Och det pratar vi absolut inte om, att man faktiskt inte känner sig rustad eller inte vill eller är rädd och så.
Och den svängningen har ju gått väldigt snabbt. Det är ju inte många generationer sedan var man inte ens fick komma in, och sen var det liksom, ja, men vad kan det vara? Det är 2 generationer kanske, så där man har liksom aktivt eller så haft förväntningar.
På 70-talet fick man börja komma in, men då åkte man ju ut så fort det var någon liten avvikelse igen och fick sitta i väntrummet. Liksom.
Men precis, så det är historiskt en ny företeelse.
Ja, men det är det ju, och jag menar, det är en stor händelse, så det är ett helt annat perspektiv att stå bredvid än att föda. Du har inte alls samma fysiologiska process och hormoner och så vidare. Och samtidigt så öppnar det upp dig väldigt mycket och är väldigt sårbar i den situationen. Och det är ju, det var ju en av de sakerna som jag också kunde koppla ihop med min väninna när jag var med henne. Den här rädslan jag kunde känna i period och den otillräckligheten.
Under födseln.
Ja, under födseln. Och också efteråt det där enorma påslaget av beskyddarinstinkt. Jag var inte partnern, jag var inte föräldern till det här barnet. Men hela processen liksom leder fram till det av biologiska skäl. Den födande behöver någon som beskyddar, när vi födde barn ute i skogen så det inte kom en björn liksom. Eller så till att man fick mat eller vad det nu var liksom. Så det är också en
Gud, jag fick bara den här bilden av att det är så klart att din nisch har blivit partnersperspektivet. För det första du var i kontakten med barnafödandet var ju partnerperspektiv, även om du inte var partner till just denna personen. Men ja, du fick ju det. Det var din, var så du föddes in i det liksom.
Mm. Ja, och det är,
du har ju erfarit det på ett personligt plan. Hur är det att stå vid sidan? Vad fint. Du kan använda det till, till någonting produktivt för hälften av jordens befolkning.
Ja, ja. Ja, absolut. Och sen det som tog mig väldigt mycket i processen av att skriva boken var ju att jag bestämde mig för, först tänkte jag att jag ska intervjua barnmorskor. Så det började jag göra. Men sen började jag intervjua partners. Och då träffade jag partnern själv utan den som hade fött barnet. Och satt hemma hos dem eller ibland online. Och nästan bara lyssnade. Berätta, hur var det? Och så fick det komma som ville komma. Och det var, alltså jag blev tårögd varje gång jag pratar om den delen. Att få höra historier om den vackraste kärleken. Det var någon som beskrev, det var nästan som när vi älskade känslan. Till den värsta skräcken. Flera år sedan de var med på födslar. Och de hade varit så rädda. De trodde att både barnet och frun skulle dö. För hon verkade ha så ont. Liksom. Och det pratar vi inte om så mycket.
Nej.
Och sällan får partners berätta sin historia utan att relatera till den som har fött. För många förlossningshistorier hör vi. Men den som får äga historien är den födande.
Ja, men det blir tolkningsföreträdet på något naturligt sätt. Men, och det pratar vi ju ofta om. Vi försöker prata om det både på församtalen men också på eftersamtalen, att lyfta det här med att det är nästan alltid två helt olika perspektiv, även om det är en gemensam upplevelse och så. Men just att partnern behöver förhålla sig till den födandes berättelse så att man inte... Men det upplever jag ofta, att man är kanske lite rädd och, eller att man har ett språk som att ja, men det var ju inte, jag hade ju inte ont, men, eller att man liksom behöver men vad heter det, inte bortförklara men
förminska,
men
lite,
man förminska lite sina egna upplevelser om de, i alla fall om de är negativa. Men också om de är positiva, så om man upplever att ens partner inte har haft det så bra, så kanske man inte heller vågar ge sig hän och uttrycka det positiva. Så det är både och det påverkar också en känsla, tänker jag. Om man inte får lov att äga den berättelsen fullt ut, vad gör det med berättelsen för sig själv?
Och också att ja, men det gick ju bra. Ja. Den kommer ibland också väldigt snabbt. Och där bakom kan det också ligga, fan vad jag tyckte det var jobbigt.
Ja.
Men det gick ju bra.
Så vad betyder det?
Vad betyder det? Jag hade klienter för något år sedan där pappan hade barn sedan tidigare. På församtalen så sa han inte så mycket, utan han sa bara, ja, men det är något vi bara ska ta sig igenom. Sådär. Det är något man ska igenom. Sådär. Så jag anade kanske att det hade varit lite tufft, men jag lät det vara. Liksom. Och sen på eftersamtalet så sa han, hade ingen aning att man kunde få uppleva en förlossning. För mig har det alltid bara varit någonting jag skulle igenom.
Ja.
Och vad gör det? Vad gör det med partnern? Vad gör det med relationen faktiskt till föräldraskapet, barnet? Vad gör det med relationen till sin partner? Om vi har fått uppleva det här tillsammans och känt oss trygga tillsammans. Det gör jättemycket, och det säger också forskning att om man känner sig förberedd som partner, så ökar också förutsättningarna för att det påverkar kärleksrelationen i en positiv riktning. Och det är ja, en kvalitativ studie, men dock, det är liksom belagt.
Ja, men precis. Både redan under graviditeten, tänker jag, att man kan ha det så mycket liksom bättre tillsammans om man känner sig, om man har ett öppet, men en kommunikation kring hur man känner och tänker. Och, men också att man, vi vet att det ger ringar in i föräldraskapet. Och i relationen, så det är liksom en långtgående, och det är ju någonting man minns. Man kan fråga en 80-årig vem som helst, födande eller partner, de kommer komma ihåg.
Och det får mig att tänka på också en så här push till den här boken. Det var när jag var alldeles ny i det här, den här branschen. Och jag var i något stort nätverkssammanhang med en massa etablerade företagare. Och jag skulle hålla någon presentation. Och jag kände mig som mini, jag kan ingenting. Men jag råkade hamna bredvid en man som var pensionerad. Pensionerad, ja precis. Och så berättade jag vad jag gjorde. Och så tittar han på mig så blir ögonen helt tårfyllda. Mm. Och så börjar han berätta. Så tänkte jag, herregud, jag hade ingen aning. Mm. Just.
Ja.
Ja, men verkligen. Och det är också en sån sak. Alltså, vi vet ju också forskningsmässigt att partners kan vara förlossningsrädda. Mm. Även om vi inte benämner det så är det väldigt vanligt att känna oro. Och det är vanligt att faktiskt vara rädd inför förlossningen.
Mm.
Och som partner, det här beskyddare och att man ska vara den starka, den stabila. Då kan det också vara svårt under graviditeten att prata om att ja, men jag är rädd.
Mm.
Jag är rädd för det här.
Mm.
För att vad gör det med den gravida om inte jag låtsas att jag kan hålla det här rummet. Så.
Mm.
Och samtidigt så är det så himla viktigt att berätta om de rädslorna så att man kan skapa en plan.
Mm, precis.
Och det är bättre att prata om dem och ha en plan A eller en plan B och en plan C kanske till och med innan än att det under förlossningen uppstår den här rädslan som gör att man kanske blir maktlös eller man kan bli arg eller man gör irrationella, konstiga saker som utifrån kan tolkas som att man kanske är ointresserad eller någonting. Och det är ju också en sån sak som vi vet att lika gärna då som att en förlossning kan stärka kärleksrelationen och närheten och intimiteten så kan det ju också göra att man faktiskt kommer ur det på längre ifrån varandra.
Mm.
För att man som partner känner att ja, men jag kunde inte stötta så som jag önskar. Mm. Och kanske den födande känner att ja, men jag blev lämnad eller jag fick inte det där stödet. Mm. Och det är ju också svårt att prata om. När man har en nyfödd bebis och ja, det kan finnas en massa skam och skuld från olika håll i det. Liksom. Mm. Och det är ju också, nu bara pratar jag på, det här är ett ämne som kan fylla 10 poddar.
Mm.
Men det är också en sån, eller som jag också upplevde efter ett tag var att det ibland var partnern som tog kontakt med mig och ville ha en doula för att man visste att det här kan inte jag. Eller det här är jag rädd för. Det kunde vara lite krass. Liksom.
Mm.
Men sen var det också de som var jätterädda.
Mm.
Och det har varit fantastiska dola uppdrag att få stötta partners som beskriver att de är rädda. Och beskriver vad de behöver i stunden.
Mm.
Och ja, ser till att ta ansvar för det kan man väl säga då.
Mm.
Och där båda två, både den födande och partnern har kommit ur det med en fantastisk upplevelse.
Mm.
Även om partnern har behövt vara utanför rummet eller sitta i fåtöljen på avstånd eller vad det nu har varit. Mm. För att de har varit så överens om att ja, men om det händer så ska Anna vara med mig som föder. Eller då ska Anna gå ut och se till att partnern har det okej att de har fått mat eller jag har till och med stått i det här fikarummet på förlossningen och hållit partner som huvudet när de har legat på soffan liksom bara för att lugna ner stresssignalerna. Och sen efter en timmes tid så har de kunnat komma in igen och så har varit med en stund och sen kanske behövt gå ut. Och kapitel där jag beskriver liksom latensfasen ur partners perspektiv. Hur är det att vara partner här? Vad behöver jag tänka på för att jag själv ska orka och så? Men också hur ser man det som partner utifrån? Och sen samma i aktiva och sen i krystskedet. Att man går igenom förlossningsfasen också ur partners perspektiv.
Mm.
För det är ju också något helt, helt annat. Och det är ju inga fysiska sensationer såklart. Men det kan uppstå känslor, det är viktigt att veta vad man bör fokusera på och vad man kanske inte ska fokusera på.
Mm. Ja, det är det jag tycker så mycket om med den här boken som du har skrivit, att det är liksom en blandning mellan fakta. Vad innebär de olika faserna? Men också, och vad kan det innebära för dig som partner? Och så är det liksom utfyllt med de här, ja, men som citat från vad riktiga människor som har varit på en riktig förlossning sätter för ord på det. Mm. Att det liksom, det tillsammans gör att det blir så bra paketerat och något man kan ta till sig. Liksom.
Mm,
det blir på riktigt ett partnerperspektiv. Liksom.
Mm, Ja, det finns inget litet avsnitt som vänder sig till den födande.
Nej, inte det heller.
Och sen det också som är viktigt, alltså det är det här konkreta tips också. Alltså det är klart många timmar, det är klart man vill ha någonting att göra, alltså något att fokusera på. Så att det också finns som är en handbok liksom.
Ja, där är ju foto på en gravid och dens partner. Det är beskrivning i ord hur du gör och hur det ska utföras. Så jag tänker också att man, det är det som är så härligt, tänker jag. Ur ett partnerperspektiv, att ha sin lilla uppslagsbok också att gå till. Liksom.
Den är perfekt att ha med sig i BB-väskan.
Precis.
Jag kommer att tänka på mitt senaste tips som jag ger på när jag håller kurser. Att jag tipsar om att det är partnern som ska packa den här väskan. För det är ofta de som behöver hitta.
Mycket bra tips du. Ja. Verkligen.
Jag hörde det någonstans.
Det kan ibland ta 5 minuter att leta fram ett serat för att det inte är personen som har packat ner seratet.
Ja, och hur många gånger hör man inte det mellan verkar? Så det ligger där ytterfacket! Det lila!
Exakt. Ja, men att man tar fram saker tillsammans. Mm. Men att det faktiskt är ett partner som bestämmer vilket fack ska vad ligga. Och så är det.
Och det jag också vill nämna är ju också det som kan hända efter födseln. För det vet vi ju också att partners kan, nu benämns det inte så här, men drabbas av förlossningsdepressioner. Att man faktiskt också kan få påverkan av födseln efteråt. Mm. Och då visar ju inte det sig som det gör hos den som har fött. Utan det kan vara att man väljer att prioritera saker utanför hemmet. Mm. Man orkar inte vara hemma.
Nej.
Man väljer att gå ut med kompisarna, spela innebandy, spela paddel. Mm. Vad det nu än är.
Och måste jobba.
Måste jobba. Precis. Mm. Och vad gör det med relationen när jag som nyförlöst sitter och tolkar min partner som inte vill vara med mig och vår bebis och så. Mm. När det kanske i själva verket handlar om en så kallad förlossningsdepression.
Mm.
Och förutom det så kan man ju också få PTSD. Och det är ju vården jättedåliga på att screena. Det är de även på de som har fött. Men det man ska vara uppmärksam på är för att om det är så att det är en traumatisk upplevelse, det behöver inte vara något allvarligt ur vårdens perspektiv, men som partner kan man känna att men gud, jag trodde att hon skulle dö eller barnet skulle dö för att barnet togs till barnbordet till exempel, vilket är väldigt vanligt och sällan något jätteallvarligt, men upplevelsen kan ju vara, och då kan man ju ha de här klassiska mardrömsupplevelserna, man kanske
stressad
och flashbacks precis, och man ska veta att det ska ha gått över inom en månad, annars så bör man uppsöka någon för att se, för att fram till en månad kan det vara en stark stressreaktion liksom.
En naturlig reaktion liksom. Men precis. Efter det så är det bra att ha med sig. Tack för det tipset. Jag var på avrundningsmode och då tänker jag att men dels om man blir intresserad av partnersperspektivet så kan man ju köpa den här boken eller låna den på ett bibliotek. Den finns på de flesta ställen.
Det gör de även som streamingtjänst.
Faktiskt. Men också om man är intresserad så har vi på vår blogg ett par olika blogginlägg som är just med partnerperspektivet. Liksom. Så där kan man också surfa in och läsa mer.
Just det. Men du och Aniara, hur har vi det med vår lilla poddbebis?
Ja. Titta på Malin. Kan inte du berätta hur det är med min lilla poddbebis? För jag har nämligen drabbats av det som kallas gravidhjärna, eller mamma kallade någonting amnesti.
Nu bevisar du vad det är du har drabbats av.
Men du ammar inte nu.
Nej, jag ammar inte nu. Okej, så här är det. Hjärnan förändras under graviditeten. Ja. Alltså omformas. Vissa delar blir större och andra blir mindre. Det är på något sätt finns en evolutionär förklaring till det här. Det vet jag. Jag kan inte återberätta den bara.
Men kommer vi till
man ska
något
ha rätt
avsnitt?
Fokus helt enkelt. Mm. Så minnet till exempel är ju för mig just nu inte toppen.
Nej, men jag tänker att det kanske är samsamt. Hur är det med vår poddbebis? Den bor i en kropp som tickar på, men mamman har inte så bra minne av vad som
är. Men jag vet i alla fall att jag har inte riktigt känt den som jag kände Manne och Signe. Så därför misstänker jag att vi har en framliggande, eller föregående, vad det nu kallas, moderkaka.
Moderkaka i framväg.
Alltså, moderkaka i framväg, en så kallad framväg. Framväg.
På tal om.
som en liten isoleringsmatta helt enkelt. Så att jag har sensationer, men inte så som jag är van vid.
Nej.
Från tidigare. Så det är liksom, det finns ett stort längt just nu. Mm. Det är väl ganska intensivt att jag liksom har börjat buffa och nu är det så här, hallå, så jag känner ju att det är något, men inte så där tydligt. Och nu är det ju snart upcoming ultraljud. Så,
och det jag såg den där, ni vet den där gymnastikmattan i gymnastiksalen, ja, den där supertjocka.
Ja,
det är liksom där inne ligger den och försöker puffa på. Men
precis. Nej, men jag känner att det är liksom som fisk i en skål där på insidan. Mm. Men inte alls det där som jag har känt innan. Och då vet jag att moderkakan har legat på andra sätt. Mm. Eller så. Den har inte haft, jag har inte haft den i framväg tidigare. Mm. Så jag misstänker att det är det. Men det får vi se på ultraljudet. Så uppföljning på det.
Tack för update.
Ja.
Okej, men tack för idag då.
Tack för idag, kära ni.
Tack, tack.
Och tack till er som har lyssnat, tänker jag också. Så hörs vi snart.
Det gör vi.
Ciao.
Ciao.